Juridisk publikation är ett forum för juridikstudenter och yrkesverksamma jurister att närma sig juridiska problem. Det är först och främst en akademisk tidskrift som drivs av 30 studenter i Stockholm, Uppsala, Lund och Göteborg. Men nu tar redaktionen klivet ut i etern. En podcast där vi möter okonventionella, engagerande och frispråkiga jurister som vi vill veta mer om. Det här är JP Möter.
Något som har varit föremål för väldigt mycket rykten är ditt engagemang i rättsvetenskapliga och sedermera juridiska institutionen här i Göteborg. Du startade redan 1980 som doktorand och i mitten av 90-talet så kunde man läsa juridik hela vägen här i Göteborg. Mot slutet, närmare bestämt kring 2006, så instiftades det kontroversiella förfarandet att man kan köpa en professorstitel, och det är väl en rättvis beskrivning att säga att du lämnade i protest.
Alltså, doktorand var ju, men det var ju i Lund, men jag värvades hit i Göteborg, och jag är ju göteborgare som alla hör. Längtade efter mina kompisar och sådana, men jag är ju jukant från Lund och doktor där nere och docent där nere. Ja, alltså det så här i efterskott så ser man ju att det är en jävla massa saker som man borde reagera på före. Att det var en utveckling, att mina barn började gå en annan väg, så att säga. Men det får man väl acceptera. Det är ju den enda skyldighet man har som barn, att göra revolt på något sätt. Alltså att man gör någon form av ändring. Men skälet till att jag akut lämnade då 2006, det var ju för att då hade Mats, min gode vän, beslutat utan att våga att berätta för mig.
Vi pratar här om Matt, och när du pratar om dina barn så är det...
Ja, det är mina gamla studenter, de här som är professorer och docenter numera. Och då hade han beslutat sig för, i all välmening antagligen, att vi har en ny värld, som han sa. Vi är en ny värld. Och då, för ett sätt att få in pengar till universitetet, för det är ju så att pengar måste in numera. Att prominenta jurister skulle kunna få lov att bli professorer på juridiska institutionen. Och kunna bli gästprofessorer, som de kallar det. Och då gick det till på det sättet att man vände sig till några advokatbyråer. Först till, det var väl lite ur ett perspektiv smart då, till Anne Ramberg sambo. Så fick man kontakt mot advokatsamfundet också. Och när han skulle gå i pension, så istället för att han fick en guldklocka, så betalade byrån 115 000 kronor per år under en treårsperiod till juridiska institutionen. Och så fick han bli gästprofessor. Och det var ju också bra ur byråns synvinkel, bara för att det kostade dem bara 345 000 spänn. Och de fick ju liksom tre spaltar i DN och sådana här grejer liksom, och Göteborgsposten och det. Och det, så annonsvärdet är ju mycket högre och så vidare på det. Och då var det, och det är säkert en trevlig man på alla möjliga olika sätt och sånt, men han har inte prövat att vara professorskompetent, och är inte det heller för övrigt. Och då är det ju en del av dels själva modellen, men sen också att bevara professionsegot och försvara de som är doktorander, vilket är ett helvete att vara doktorand. Alltså, du går på pissepengar och så småningom så kommer du upp och blir kanske professor någon gång i framtiden och försakar rätt mycket. För att försvara vetenskapens heder och sånt, och så en lång historia kort, och så blev det droppen som fick bägaren att rinna över när jag fick reda på detta. För jag kan inte gärna gå i en korridor och säga hej och ta i hand mot en man som kanske är jättetrevlig och inte fattar alltid någonting utav detta. Det går inte. Jag kan inte sitta och hyckla så. Utan, och min aversion hade blivit riktad mot honom. Och då beslöt jag mig för att... då hade vi ett familjeråd hemma. Då beslöt jag mig för att sluta på universitetet överhuvudtaget. Och då hade jag lite erbjudanden från näringslivet. Sen åkte jag över till min granne, god vän, som var fabrikschef i Brasilien på Volvo. Och så var vi där ett par veckor. Och då blev jag headhuntad också som rektor för ett universitet. Men det satte Thomas Bodström stopp för. Det är en annan historia. Men i vilket fall som helst då så beslöt jag mig för att lämna universitetet. Och gå till näringslivet. Ska det vara så att jag kan lika gärna tjäna pengar istället. Utav en tillfällighet så fick Göteborgsposten reda på detta. Det fungerar på det sättet att ett år före så hade jag suttit vid en rättegång. Det har varit en journalist där, Thomas Kristiansson, som numera är död tyvärr. Och vi satt och pratade båt. Och jag hade en segelbåt som användes alldeles för lite. Och så han skulle köpa båt. Så fan, köp halva min istället då, för helvete liksom. Va? Och då sa han, ja visst, det är en bra idé och sånt. Men jag kan inte nu. Jag måste till Kina på en grej och sånt. Och sen när vi beslöt oss för att jag skulle lämna universitetet. Så räknade vi igenom. Ungarna var stora. Vi kan leva på Marias lön. Vi säljer båten och så ett lån löper ut, så blir vi av med det. Så jag satte in en annons på Blocket. Råkar han se det och undrar, vad i helvete nu då? Jag skulle, för fan, jag skulle ju köpa halva. Och då fick jag ju berätta för honom. Ja, och sen, det var ju en journalist. Och sen var det igång. Och så slog de upp det jättestort då, allt möjligt sådär. Och då helt plötsligt så blev jag ju världens viktigaste människa som fanns överhuvudtaget. Samtidigt som de i näringslivet fick lite sketslaget. Fråga mig konkret som så här. Liksom, om vi sätter på småbrudar i Bryssel, står det i Göteborgsposten då. Ja, då sa jag att det är klart att det gör ni, för det är ju fan i att göra. Så allt det här samverkade. Och så ville GRI ha hit mig. Jag har alltid tyckt GRI varit intressant. Jag är öppen för andra vetenskaper. Så blev det så att jag gick hit istället då. När det gäller professors titel då, så gjorde man fortfarande jävligt förbannad. Och gjorde då under lång tid. Så vad som hände var att de sen sålde en... När treårsperioden var över så sålde de till nästa gubbe. Och det var en på Vinge då, för att sprida graserna. Och jag tror för mig det var Vinge. Då blev det sånt stort tryck bland annat från media på detta, efter jag har på tjötat om det, så att till slut så gick rektor in, Pam Fredman, och på eget initiativ tog ett rektorsbeslut redan universitetet, och man förbjöd detta. Och sen så blev han, den här mannen, kallad gästlärare istället, och det man får inte lov att göra så länge helt enkelt. Och det var ju naturligtvis alla meningar något fullständigt förjävligt alltså. Och det sände fel budskap åt alla håll och kanter. Och inte minst det är studenter, tycker jag också. Men alltså, någon tror ju alltså att jag skulle ha någonting mot gästprofessurer eller folk från praktiska och sånt. Nej, absolut inte. Jag lyfter in hur mycket praktiker som helst. Jag har själv ordnat med gästprofessurer och sånt, så det tycker jag är bra. Men du ska, för att vara professor, så ska du ta med fan vara prövad att du är professorskompetent. Annars, ja, så det är den historien. Och sen ledde den ju fram till en massa grejer, för att då blir det ju, eftersom vi är så goda vänner, så blir man ännu större ovänner. Så då försöker man hämnas. Så nu är jag, sitter jag i situationen att de förbjuder mig att undervisa, för de påstår sig att jag ensar ett par undervisning i juridik i Göteborg. Och då blir det ju perverst liksom. Han är vetenskapsfestivalen, inte kan ha med mig, för juridiska institutioner säger nej och sånt.
Hur var det när ni byggde upp institutionen?
Det var en fantastisk tid. Jag är jävligt drivande som ni hör och ser och sånt. Och jag brinner jävligt mycket och kan jobba hur hårt som helst, även när jag har blivit äldre. Så det är lite värre nu, men... Det var på det sättet att det fanns en institution som heter Rättsvetenskaplig institution. Jag blev värvad dit från Lund. Jag blev mobbad när jag kom ner till Lund. Alltså den var så jävla dålig så att man skrattade åt det och man retade lite grann för det och sånt. Då hade ni bara det röda huset i Handelshögskolan. Alltså det var inte så stort som det är nu. Så vilket betyder att rättsvetenskapliga institutioner som då började växa hade skapat en affärsjuridisk utbildning som heter 160 poäng. Rekryterade folk, och då satt vi i annex Först satt vi borta på Carl Gustavsgatan, men så hamnade vi här nedanför på Victoriagatan på översta våningen. Vi var kanske då, ja, jag var väl i 30-årsåldern, 27-28, någonstans där. Kanske ännu yngre, 26. Och då blev det så att de som var väldigt intresserade av forskning, jag läste en massa annat vetenskapsstudier och sånt, för det var så dött klimat här i Göteborg. Så jag var tvungen att hitta annat, så jag började läsa vetenskapsstudier och sånt. Och jag var fokuserad på min forskning, de andra var på att knäcka. Så de bara knäckte extra och sådana grejer då. Och då blev det så att när vi rekryterar nytt folk, de som var intresserade av att knäcka och tjäna mycket pengar och sånt, va, och inte forska någonting, de hamnade borta på handelshögskolebyggnaden. Men de som var väldigt intresserade av att forska och brann lite grann och sånt då, det var ofta väldigt bra lärare med, de valde att sätta sig på Victoriagatan. Och på så sätt så bildade, och så, jag hade ju massa nätverk redan då över världen och framförallt Norden. Så jag kunde få hit folk, så hade vi hade egna subseminarier, vi hade fick hit alla olika potentater och så vidare. Och det var då Per Cramér och Filip Ladini och Mats Glav och Robert Paulsson och alla tunga krafter som dessutom var väldigt, väldigt bra lärare, de allra flesta. Så vi hade ett jävla tryck där. Och de var så lata borta på handelshögskolan. Så de skete i vilket. Vilket betyder att vi, trots att vi var så unga, så fick vi ändå en möjlighet att göra vad vi ville. Och då kunde vi börja bygga en mer professionell juristutbildning. Och vi brann. Och vi brann och vi brann och vi brann. Och vi var väldigt nära vänner med barn och allt möjligt. Sådana grejer då. Så gick det, och så gick det fram till... Vi fick ju kandutbildningen. Och den fick vi 92, 90 eller någonting. Jag kommer inte ihåg när vi fick det. Jag kommer ihåg att jag fick lov att hålla föreläsningen. Eftersom jag hade döpt den till Döda fiskar flyter medströms. De skulle ha en rubrik bara, då får du inte tala. Då skrev jag en grej på kultursidan istället som heter Döda fiskar flyter medströms. Så pratade alla om den hela dagen istället. Ja, fan, en elak människa är. Men i vilket fall som helst så, det tycker jag också var jävligt intressant, för att det hände någonting väldigt dramatiskt. Kanske var det där, jag vet inte var det började någonstans, men när vi fick ju kandutbildningen så hände någonting väldigt dramatiskt. Före det så hade vi en massa studenter som inte blev ju kand. De hade ju 20 poäng kvar. Några åkte ner till Lund och läste vidare och sånt, och Svante till exempel och så. De brann också. Det är klart att vi var ju unga, så vi brann ju med. Och man kunde lägga in, de läste extra litteratur, och vi kunde ha litteratur på danska till och med, och på engelska. Det var inga som nu är mer, ska det ju vara så bara. Så det var liksom en jävla go i det. Så fort vi gick i kandutbildningen så det bara. Och så var alla intresserade av vad kommer på tentan. Varför skulle jag läsa det? Kommer det på tentan? Nej, vad är det för jävla trans? Vad kom på tentan? Och läste gamla tentor och allt möjligt sånt. Va? Och så fördummades allting. Det tror jag att även om vi är ovänner nu, Mats och Per och jag och Filip, alltså, så håller de med om det. Att det skedde något dramatiskt där. När det gäller intresset för bildning. Då.
Kommer... makten liksom alltid att korrumpera på det sättet när man får framgång? Tror du att man behöver något liksom yttre som gör att man slås lite på kinden och vederkvicks lite grann?
Jag tror att makten alltid korrumperar alla, men det finns ju empiriska bevis på att jag har fel. Till exempel Nelson Mandela. Alltså, det går ju inte att komma ifrån det. Eller Gandhi. Då. Men jag skulle säga, för egen del har jag alltid varit förvånad över det, att makten har varit så jävla korkad. Bara för att när jag var 25 år och jag var väl 23, 24, 25 någonting, jag började med min avhandling, jag kommer inte ihåg. Om då de bara hade bejakat med de här jävla fjollorna och lyft in mig, så hade jag naturligtvis varit jävligt imponerad till det. Jag har ju träffat alla justitieministrar sedan Geijer och framåt. Jag kommer ihåg när jag hade någon sån här 1980 en intervju ihop med Håkan Winberg som då var moderat justitieminister. Och det var för tidningen Arbetarna som konfronterade oss då på något sätt. Det var 80-81-82. Och jag kallade honom ni. Jag sa ni till honom hela tiden. Så hade jag istället sugits upp där. Då, så hade jag gissar att min världsbild hade sett annorlunda ut och jag hade varit mycket rikare och tyckte att alla är rättshaverister i det jävla landet som inte förstår hur mycket jag jobbar med min golf och vad det nu är för någonting.
Det återknyter lite till, du skrev om, jag tror det var en krönika i Metro eller om det var någon GP-artikel som du sedan återgivit det går tydligen an, som är en essäsamling som kom för några år sedan. Där har du en rubrik som heter Makten har glömt eller någonting sådant. Där du just pratar om det här att så fort som man börjar liksom leva lite i gräddfilen och så fort som man liksom inte riktigt har en fot i det här lite tyngre, konkreta, så kommer man liksom frestas i att bara personligt nyttomaximera fortsatt.
Jag tror att det kan vara en svaghet eller att den är förståelig, men jag var ju med och medverkade till, vi slet ju som djur utan pengar under många år för att skapa någonting nere i Sydafrika som heter Human Rights Development Initiative. Som jag så småningom lämnade för det blev också korrupt. Det är jävla tråkigt va. Men vi slet som djur där nere och de sliter fortfarande. Alltså jag vill inte påstå någonting annat, de sliter väldigt mycket. Men då betyder det att de skulle få Afrikas Europadomstol. Och då hade jag ju sett från Europadomstolen att det är så jävla mycket fall som inte kommer upp. Och de beror på att de är dåligt hanterade. Och då hade jag varit i Ukraina och försökt hjälpa dem att starta. För att du får en sån övereffekt. Jag märkte det på Leander. Vinner du som vi vann efter 18 år. Då tror folk att jag kan få jorden att snurra åt nästa håll. Alltså det blir så jävla spin-off-effekter som innebär stora förändringar. Förlorar man så kan aldrig vinna va. Så Ukraina var det viktiga. Det kom med min idé från början då liksom att Ukraina, när jag såg att när Sovjetunionen hade ramlat samman och sånt då, och de började gå till Europa de stod med och förlora hela tiden, att vi måste se till att ni får plocka fram bra mål som är bra förberedda och sånt då, så vi får den här cykeln att vända åt rätt håll. Och sen kom det här med Afrika ner då, och så kunde vi så småningom, vi fick helt plötsligt pengar, och en nyårsafton fick pengar så vi kunde gå igång. Vi hade jobbat ett par tre år utan pengar och sånt och vi kunde antingen träffas. Och då utifrån den erfarenheten så tog vi då alltså jurister från 15 olika länder i Afrika fick komma, och så var det där vi fick crème de la crème från FN, alla kom och undervisa gratis och sånt, fick jättebra utbildning och allt möjligt sånt då. Men var femte dag, en dag i veckan. Och det var ju fina domar och sånt va. Och advokater och allt möjligt sånt då. En dag i veckan så fick de åka ut. Och vi också som lärare och sånt. Ut till en sån här, vad heter det? Ja, det fattiga bor. I townships då. Och så fick de bygga en toalett. För någon familj. De fick möta AIDS-sjuka som höll på att dö. De fick renovera en skola. De fick plantera och sådana. Och de fick alltid disk efter sig. Jag kommer ihåg en domare. Jag kommer inte ihåg från vilket land han var. När han hade kommit hem så här. Så helt plötsligt. Så världen stök runt i den familjen. För han diskade hemma. Han var ju en man. Han hade ju aldrig diskat eller hjälpt till med någonting. Så du måste ner in i det. Det jag menar med process of discovery. Du måste in i det också. Veta hur fan det är. Och det finns en risk när det blir för mycket gåslever. Och sånt. Man blir en sån som min gode vän Lambert. Som blir hjälte på att säga att alla. Det sitter oskyldiga i fängelse. Ja, det är klart det sitter oskyldiga i fängelse. Eller poliser ljuger. Det är klart att poliser ljuger. Det gör vi alla.
Tror du att det är ett problem i så fall, om man ser till juristkåren, så är det en ganska så begränsad klick av befolkningen som går in det spåret. Det är alltså rätt privilegierade medelklass, övre medelklass, personer som bor i innerstan, som kanske inte riktigt har kontakt, alltså så breda kontaktytor?
Nej, jag tror inte att det är så. Utan för det första så är det väldigt många jurister som går ut och jobbar i Sverige som inte tjänar mycket pengar. De ligger på 25 till 30 000 spänn i månadslön. Och det beror inte på att de inte jobbar, för de jobbar 60-80 timmar. De sysslar med humanjuridik. Och det tjänar man inga pengar på. Och det är väldigt många som gör det och som brinner som fan och inte alls blir särskilt rika, va? Dels har du den kategorin då. Och sen har du alla de här nya juristerna som börjar komma och som läser, som kommer från Angered och allt möjligt sånt då, liksom, va? Och sen gör en jävla klassresa för hela sin släkt och vänner och grannar och allt möjligt sånt. När de kommer ut sen och de är färdiga och de är familjens stolthet, då kommer alla till dem med hyresvärden och allt möjligt sånt, och de får göra det pro bono då, och så att jag tror inte det är sant. Men vad som däremot är sant är att i Sverige har vi inte, vilket finns i de allra flesta andra länder, Finland, Norge och så vidare och sånt då, så jobbar Dennis där, Kalle där, Stina där borta. Det finns ingen organiserad grupp. Alltså där de här möts och man får hjälp och man får stöd och man kan andas ut och man kan komma igång igen och sånt. Det finns inte i Sverige, utan alla jobbar som öar de här. Så det finns en massa sådana kärnkraftsverk runt omkring i Sverige som aldrig får det erkännande som jag får. Och som gör fan så gott arbete.
Du nämnde kort förut hur du representerade Torsten Leander och att resan tog 18 år. Torsten var en snickare i Karlskrona som 1979 nekades anställning på Statens marinmuseum. Bakgrunden till detta var att hans politiska åsikt fanns registrerad i Säpos register. Skulle du vilja berätta mer om den historien?
Ja, det skulle man kunna göra en jättebra pjäs om, för det är så mycket roliga grejer som hände i den och tragiska allt möjligt sånt. Men nej, vad fan. Jag hade skrivit min första bok, det var min tillämparuppsats egentligen, som kom ut i bokform. Och så kom jag hemifrån Stockholm när jag varit och tittat igenom Säpos diarier, där idioterna trodde att de hade satt en spaning på mig. Men de trodde att jag inte fick det jag var ute efter, men jag fick en jävla massa så de fattade långt senare. Jag var ju doktorand i Lund. Och så såg min dåvarande tjej att det hade ringt någon kille. Jag bara tänkte, nej fy fan, inte en till. Och så fick jag ringa honom efter ett par dagar och så, då hette han Torsten och han kom till Malmö från Karlskrona och så berättade han om sitt fall. För någon hade läst min bok Svartlistning och yrkesförbud. Och då insåg jag ju med en gång att det här är ju precis, alltså Gud finns. Han har gett mig det bästa caset, killen är skitbra. Det tog ju, låter som, alltså jag slaktade ju honom. Alltså det hade ju varit förödande om det hade funnits någon skit på honom överhuvudtaget någonstans. Han var naturlig och han, det var principer han skit. När vi så småningom fick pengarna. Då, alltså det tog ju mig för fan flera timmar att övertala den jävla idioten att ta emot de här pengarna. För han var inte intresserad av det. Vi var intresserade av att ändra någonting som var för jävligt fel. Och så hade makten en sån fruktansvärd jävla otur. Så de träffade en kille som är så genomärlig som han var på ett sånt idiot, för han skulle vara snickare på för allmänheten öppet jävla museum. Och så blev han stoppad därifrån. Och så råkar den här personen då få kontakt med en annan riktig jävla galning som inte kan släppa saker och ting. Det finns väl ingen normal människa som håller på med en sån här sak utan att få en spänn betalt i 18 jävla år. Alltså det ingick inte det möjliga. Men så blev det då. Och det var en jävla resa som så många har gjort karriär på och tjänat så jävla mycket pengar. Och där jag naturligtvis fortfarande, jag hade 2,9 månader då före skatt. Och Torsten hade inga pengar och de åkte affärsflyg ner och bodde flott och vi fick åka tåg och byta tåg mitt i natten och sådana grejer liksom, va. Och så ljög de, och så ljög de, och så ljög de. Och för det blev de belönade. Och så fick Torsten inte lika bitter som jag, men det var ju för fan jag som gjorde jobbet. Han skulle ju bara åka med för fan.
Berätta om processen. Du får gärna berätta om processen i Europadomstolen och hur du sedermera upptäckte att de ljög och vilka de var.
Det visste jag. Jag visste att de ljög. Det var ju regeringen som vi blev så småningom Hans Corell. Och det var ju Claes Bergestrand som så småningom fick belöning och blev riksåklagare. Sedermera Säpo-chef. Alltså det var ju helt Gösta Welander och lite annat löst folk då. Men den första... Alltså på den tiden så var det så att man måste vända sig till Europakommissionen först. Och bara Europakommissionen eller regeringen kunde föra ett ärende vidare till Europadomstolen. När vi gick in i det visste inte jag. Utan först körde vi den svenska modellen. Och sen när vi hade kört den färdigt och uttömt inländska rättsmedel så skrev jag dit ner. Det var ju en process som höll på i 2 år och det var inte så jävla lång tid, alltså givet 18-årsperspektivet i 2 år. Som i huvudsak var skriftlig, för en lång historia kort, och sen var det en hearing nere för kommissionen. Och den var hemlig. Och vårat enda mål, vi hade bara en enda grej. Det var att man ska inte döma folk ohörda. Ni får gärna åsiktsregistrera. Ni får stoppa snickar, ni får göra vad fan ni vill, va? Men ni ska inte döma folk ohörda. Kommissionen och regeringen vill ju flytta in en massa andra saker. Och regeringen sa, men han är inte dömd. I en viss mening så var det ju inte en straffrättslig process, va? Men det var ju bara trams det där, va. Så körde vi det och då var det en hemlig hearing och jag var så förbannad efteråt. Jag var ute att Claes Bergenstrand var med och jag kom ut och det var ju journalister utanför. Och jag sa till honom att för helvete, problemet med dig och ni andra, det är att ni saknar moral. Och då saknar jag moral och så blev jag lite skrajsen då, för jag var ju fortfarande liksom beundra makten och sådana grejer. Och så småningom så blev det på det sättet då i vilket fall att kommissionen med en röst undervikt, de var 17-18 eller någonting sånt där då, beslöt att, köpte inte vårat case, men de beslöt ändå att göra målet admissible som hette. Och admissible betyder att då går vi vidare ett steg till. Då har vi inte beslutat någonting ännu, men vi kör admissible. Och det var ju en fruktansvärd framgång. För då var det 117 eller 107 utav 45 000 klagomål, vet liksom. Va? Och vi var helt ensamma. Jag hade inget stöd från någon. Inte från den här jävla vänstern. Inte från fackföreningen. Inte från någonting. Varenda jävla grej gjorde vi själva. Det vill säga jag. I vilket fall som helst då så småningom så beslöt kommissionen då i vart fall att föra ärendet vidare till Europadomstolen. Och där är processen öppen. Och det var ju en jävla historia. Och på den resans gång så ändrade man lagstiftningen. För man fattade det liksom att shit, Dennis. Kommissionen tvingade Sveriges regering att medge i hemliga papper. Att Dennis har rätt. För jag påstår att de aldrig använde lagstiftningen. De kommunicerade inte materialet.
Det handlar alltså om personalkontrollkungörelsen från
1969.
Ja.
Och där fanns en viktig rättssäkerhetsgaranti, nämligen att man ska ha möjlighet att bemöta för det. Det var ju väldigt viktigt för mig, min avhandling och så. Och då skickade kommissionen till slut ett frågeformulär till regeringen. Där det bland annat ingick den här frågan. Nu kommer jag ihåg det. Vi skulle ha hearingen den 10 oktober 1982. Då var det, och vi fick ju media med oss. Vi var ju David mot Goliat. Och det var ingen slump att vi valde Europa. För jag visste att det är en öppen förhandling, ett förhandlingsspel. Vi har större chans att vinna inför FN. Men det är bara en skriftlig process och det är inte media med. Utan vårt mål var att folk ska få reda på detta. Så det var medvetet, va? I vilket fall som helst så skickade kommissionen en fråga till regeringen inför när jag ska ha det här och så. Och ibland de frågorna ingick bland annat. Tull bara påstår gång på gång att ni inte kommunicerar materialet. Okej. Okay. Gör ni det? Och i så fall, hur ofta kommunicerar man i materialet? Så är ni hemlig, det här var ju hemligt, så skrev ju de då, nej, vi har aldrig kommunicerat materialet. Jippi. Klart, va? Så ändrar de lagstiftningen. Så man ändrar paragraf 13 som den kommunikationsregeln var i personalkontrollkungörelsen den 1 oktober. 10 dagar före. Vi har hearingar. Så förut så stod det som så här att innan uppgift lämnas ut så ska materialet kommuniceras med den här, om inte särskilda skäl föranleder annat, va? Och så vidare, så fanns det ett annat stycke med. Men det var bara en variant beroende på vilken skyddsklass det var i. Nu ändrar de den här paragrafen istället. Så det stod som så här. Innan uppgift lämnas ut. Det förestod det bör och med särskilda skäl. Så, innan uppgift lämnas ut så skall materialet kommuniceras med den kontrollerade. Det fattar ju alla. Media kom. Dennis, för fan vad duktig du är. Det har väl gått bra. Men de fattar att det är andra meningen. Det så. Detta gäller dock icke. Om sekretess gäller för uppgifterna enligt 2251 eller 717 i sekretesslagen, någonting att göra. Ja, alla uppgifter i Säpos register omfattas utav 2251 7. Så det betyder att från och med nu får ni inte lov att kommunicera. Det var ju en jävligt smart ännu. Det ska du åka dit ner när du är 27 år eller någonting och berätta på engelska eller franska för de här stollarna där nere. Så det var ju jävligt smart. Men då visste jag ju att jag var någonting på spåren, man sa. Och sen så visste jag att de ljög. Alltså i den hemliga förhandlingen så tog de ju upp ubåten i Karlskrona, Torsten. De sa att vi åsiktsregistrerar ingenting. Det finns ingenting om Torsten. Det är förbjudet i svensk lag att åsiktsregistrera. Så vi gör inte det. Han bara hittar på. Tölbo påstår att det är 115 000 tjänster. Han är långt upp i det blå. Det var 410 000. Allt sånt där. Så jag visste ju det. Jag fick ju bekräftat också på att de ljög sen 89 när det kom fram att det var 410 000 tjänster. Vilket fall som helst så kom det här sen till Europadomstolen 86. Jävla svin om jag är fortfarande förbannad över det. Då var jag färdig med min avhandling. Jag skulle disputera.
Personalkontroll.
Den avhandlingen som heter en ideologikritisk studie kring den svenska personalkontrollkungörelsen. Och då var det inte kritik utav ideologi i politisk mening, utan det handlar ju om att med Frankfurtskolan att man kan påstå något, vi kan inte styrka vad som är sant, men vi kan styrka vad som är falskt. Och paragraf 13 i personalkontrollkungörelsen var ju falsk, va? Och då,
du översätter ideologi med ungefär falsk verklighetsbild.
Ja, falsk verklighetsbild. Mm. Precis, utmärkt. Och det, så där hittade jag ju min teoretiska ram. Det var ju i processen jag letade efter. Jag förstår inte vad är det som händer. Och då läste jag vetenskapsteori och helt plötsligt hittade jag en teoretisk ram. Så det här, ja, här är förklaringen. Så här då. I vilket fall som helst då så åkte vi ner dit till Europadomstolen då, så småningom, då är det två saker jag gärna vill säga om det. För det första, jag skulle disputera då, på lördagen. Ja. Regeringen fick, och vi fick tre datum. En gång var i mars, den andra gången var 26 maj tror jag det var, den tredje gången var i mitten på juni. Jag skrev att jag föredrar naturligtvis juni eftersom jag har min avhandling. Och jag ska disputera på lördagen den 24 maj i Lund, gubbevars dessutom. Men mars, men helst inte i maj. Var vi regeringen naturligtvis bara kunde. De kunde bara den måndagen. De hade så jävla mycket att göra. Vilket betyder att jag får åka ner till Lund. Försvara min avhandling, lämna min hustru och dem, inte kunna vara med på festen och åka rakt ner. Och då flyger inte vi affärsflyg, utan för att flyga dit ner, försöka ställa om hela huvudet och så har vi huvudförhandlingen inför Europadomstolen. Stort som fan med publik nu. Nu är det öppet. Jag var så jävla nervös när jag stod där så att jag skakade. Och det är en trepass. Kommissionen driver frågan, vi driver frågan och så regeringen. Då hade de ett jävligt bra argument, regeringen, som jag hade haft svårigheter med. Och det var som så här, att om vi kommunicerar materialet då, till Torsten och andra som, och vi berättar för dem som står om dem i säkerhetspolisens register. Så om man plockar fram det här materialet och sammanställer det. Så är det på det sättet att då kan man bakvägen komma på hur säkerhetspolisen arbetar. Och då undergräv säkerhetspolisens arbete. Det är ett argument som man inte bara kan bortse ifrån. Då. Emellertid, eftersom Gud nu finns liksom, och tycker jag är en god människa, så hade Gud sett till att ett år före 85 var det en invandrare som kontaktade mig. Han kontaktade mig, inte för han kände till mig, utan hans fru råkade vara finska. Hon kände Maria, de hade jobbat samma lågstadie dagis i Bergsjö. Han hade ursprung från Mellanöstern. Och han har nu var färdig, han var alltså naturvetare, han har fått ett jobb som innefattade att han skulle resa. Han var statslös. Han kunde inte få svensk medborgarskap. Och så ringer han mig, så säger han, ja, jag har inte fått svensk medborgarskap och så vidare och sånt. Och för Säpo säger att jag är en terrorist eller någonting åt det hållet. Och liksom, jaha, säger jag då liksom, varför tror du det då? Ja, men jag har det här på papper. Han hade fått det på pappa. Han hade originalhandling underskrivet av P.G. Ness, som var dåvarande chef, starke mannen på Säpo. Skojar du, säger jag. Nej, jag skojar. Okej, jag skickar upp en fullmakt till dig. Skriv under den fullmakten. Så skrev jag till, för han fick ett lov att visa den för någon. Så skrev jag till departementet, som då var kommunikationsdepartementet. För där låg utländska medborgare under. Medan personalkontrollen låg under justitiedepartementet. Så den ena handen visste inte vad den andra gjorde. Så skrev jag till dem, hej och bud för bla 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 och så vidare. Och jag vill gärna ta del av de här handlingarna. Så skickade de till mig ett svart kuvert. Får inte kopiera, ska sändas tillbaka efter avslutat ärende. Så jag kopierar naturligtvis direkt. Och det var två sidor. Varje uppgift var för sig. Var i och för sig. Rätt anmärkningsvärt. Så det var okej att Säpo hade koll på honom. Det är en annan story. Jag kan komma tillbaka till den sen. Men nu hade jag materialet här.
Då
satt jag där nere i Europadomstolen. Och så säger de. Då kan hela Säpos verksamhet avslöjas. Och jag kan inte svara på vad hände med Europa och allt möjligt. Sånt där, säger Corell då liksom. På sin excellenta engelska. När jag stapplar mig fram då på någon jävla skolengelska. Och så säger jag, jo men alltså ni kommunicerar ju till utländska medborgare. Jag menar, hur fan kan man kommunicera till utländska medborgare? Det är ju samma innehåll, men inte till svenska. Det är ett skitbra argument. Då sa de, det gör vi inte. Det gör vi inte. Då hade jag kopierat upp de här. Det är 7 domare. Jag hade kopierat upp de här handlingarna i 7x. Ärendet med den här utländska medborgaren var pending. Då stod jag inför ett val. Nu kan jag gå upp här. Så går jag fram till domarna. Här är det. Här ser vem som ljuger. Då hade vi vunnit. Hade jag vunnit i andra fallet. Men jag hade offrat den killen i Sverige. Så det var fruktansvärt. Och jag visste det var Bergenstrand. Corell. Jag visste att de ljög.
Men jag kunde inte göra det.
Nej, jag kunde inte sälja ut honom. Så då gick jag och satte mig sen efter det, för jag var jättedeprimerad. Fick lite hjälp, tröstet av John Mosander och Knut Stålberg, som tog oss till en bar i Strasbourg som heter Spionen. Och då drack vi öl och tröstade mig. Och sen gick jag och satte mig under en bro i Strasbourg och brände upp de här kopiorna. Och sen kom domen ett år senare. Med 4 röster mot 3 hade vi förlorat då, va? Så, jag hade ju redan nog papper på det. Att de ljög, va? Och sen, vad som hände sen var att den här utländska PGNS var skitbra. För jag ringde honom sen. Och då hade min avhandling kommit och han var jävligt imponerad liksom, va? Så och visste att jag var bra. Att jag var ingen sån jävla flumgubbe bara. Så han fick sig ett möte med Säpo. En Säpo-kille, en ung kille som kunde alla jävla bokstavskombinationer i hela jävla världen på alla terroristorganisationer och sånt. Han kunde inte sätta ihop det. Och på den resans gång så jag kunde sätta det i kontext. Han fick medborgarskap en vecka senare. Och så då va. Och sen var jag så jävla... Jag var djupt deprimerad ett par år efter vi hade förlorat då. Jag visste att det var hemskt var det. Att veta detta. Jag brukar säga det att jag har lärt mig så jävla mycket som inte jag vill veta. Alltså. Så var det ungefär. Och sen 10 år senare lyckades jag trycka in regeringen i ett hörn. Så de var tvungna att ge mig. Det har att göra med att Jigg hade fått ut handlingarna om Torgny Segerstedt. På ett undantagsregel som säger att för forskning man får reda på det. Och då kunde jag skriva att jag är ju för fan professor. Han är ju för fan bara journalist. Jag är ett av det internationellt största namnen inom intelligens som finns. Och Leanderfallet är vida berömt över hela världen. Så de hade inget val. Och resten är historia då liksom.
Det lät som det fanns en spännande historia hos den här utländska medborgaren som de kommunicerade informationen med.
Jag har föreläst för bland annat Säpo och också för, de kan ju själv kolla, men för MI5 och CIA och allt möjligt sånt. Och jag har berättat innehåll till det för att det är av betydelse för rikets säkerhet, det var det för Säpo och det är av betydelse för den här personen. Så att jag följer sekretessbestämmelser när de har stöd i svensk sekretesslagstiftning. Men jag skiter fullständigt i deras pinsamhetssekretess, för det finns ingen paragraf som säger pinsamhetssekretess. Så jag har inga problem med sekretessstämpeln. Men jag gör en materiell prövning.
Upplever du att det blev någon skillnad i transparensen efter ert idoga arbete? Det infördes ju sedermera.
Hela världen förändras ju.
Ja.
Hela världen förändras. Jag brukar, när jag var nere i Afrika och föreläste. Jag berättade om ett fall som vi förlorade och där vi förändrar världen. Och det var Leander. Alltså det finns inte någon bok ni kan läsa om som inte Leanderfallet är med. Och det här att de ljög. Det blir ju ännu större på det. Och så berättade de ett annat fall. Där jag vann. Med 7-0. Jag bara piska sönder dem. Ingrid Segerstedt Wiberg. På 3 jävla artiklar. Det var den här slakten. Och ingenting hände. Så det är liksom. Då ändrade vi. Men då var de ju skitsmarta regeringen. För jag hade ju dem i sån jävla. Jag var ju världens hjälte då. Så att jag hade regeringen i sån jävla brygga. Allihopa. Så det var helt sanslöst. Så hur ska de göra och tillsätta de ena kommissionen efter den andra kommissionen? Till slut så hittar de ju nyckeln. Och det var ju forskarna. Så tillsatte de den här skojakommissionen då, säkerhetstjänstkommissionen. Som berättade en massa anekdoter om vad som skedde med de här jävla 40-talisterna. Det är ju bara gammalt skräp som de skriver om. Vilket gjorde att Gudrun Schyman och alla andra de här jävla idioterna som nu blir bankdirektörer och sånt. De var jättenöjda med utredningen. För de vill ju bara läsa om sig själv. De sket ju i sin samtid och i sin framtid. Mm. Och på så sätt så fick de bli professorer och de fick en massa pengar. Och så stoppade de mina pengar.
Vill du berätta om processen med Ingrid Segerstedt?
Ja, det var inte så dramatiskt. Det mest dramatiska när det gäller Ingrid Segerstedt Wiberg, det var att vid ett tillfälle, de ville ha en huvudförhandling där nere också. Och så ville de hemlighålla några papper. Och det var inte, det var ordförande.
Det ska sägas också att i Metro i april 99 så skrev du en krönika där du uppmanade allmänheten att vända sig till Säpo. Skriva hej Säpo, inget niande och inga överrespektfulla toner. Jag skulle gärna vilja se min akt. Det här gjorde att 4219 människor
till en början
vände sig till Säpo. Varav 995 visade sig vara registrerade. Ingen fick dock ta del av hela akten, vilket hänger ihop med den här
sekretessreservationen
som man förde in i den här bestämmelsen. Och då 2001 så vände sig 5 av dem som har begärt att få se sin akt, däribland Ingrid Segerstedt Wiberg, till Europakommissionen.
Nej, Europadomstolen. För nu är det borta med kommissionen. Men alltså det är ju inte sant heller. 700 av de här 995 vände sig till mig. 700 stycken på att jag skulle dra deras ärende till Europadomstolen. Kom då ihåg, 18 år tog Leander. Jag fick inte en spänn, inte ens ersättning för de utgifter som jag hade. Inte en krona har fått därifrån, från staten. Eller någonting i rättegångskostnader. Det är jävligt bittigt. Mitt liv skulle se fruktansvärt annorlunda ut. Och för mina barn också. Då. Det är en stor jävla skam, och det är en stor skam att svenskarna och jurister inte har reagerat på det. Det tycker jag är för jävligt och säger väldigt mycket om Sverige. Men då kom 700 till mig. Jag var helt slut. Jag var helt jävla utarbetad, slut, trött som ett jävla djur. Och bitter över det här också med inga pengar och allt möjligt sånt. Jag märkte samtidigt att de stoppade mina forskningspengar, och mina gamla vänner sa att nej, man måste välja sina strider. De sket i det, fast vi hade kontrakt på det till och med. Institutionen fick till och med ett skadestånd sen efter det. Då varav institutionen tog 2/3. Jag fick 1/3 när jag flyttade över hit. Så i vilket fall som helst, då tjötade de sönder mig alla. Och då bestämde jag mig för att okej, då började jag på en revisionsbyrå. Jag vill inte ha några utlägg längre. Jag jobbar gratis och gör det gratis. Så jag jobbade på en revisionsbyrå som stod för kostnaderna mot att jag jobbade gratis för dem i andra ärenden. Och då valde jag ut utav de 705 stycken personer. Så de gjorde ju inte ett piss. Det var ju precis som Melander. Men då valde jag ut dem, och då valde jag Ingrid. För Ingrid var ändå folkpartist och en stor känd och allt möjligt sånt då, va. Hon hade fått läsa sina akter dessutom utav CIA. För det var nämligen på det sättet. Jag skickade en journalist över dit bara för att du kan läsa dina gamla CEPA-akter och CIA. För de fick blåkopia. Och i USA är det mycket lättare att få ut. Sen tog jag en Europaparlamentariker. Tog jag en kille som var ärrare som hade jobbat jävligt mycket ihop med ANC ungdomar.
KPMLR.
Ja, KPMLR, ja. En annan kille som jag hade haft ett ärende med som SIF vägrade fortsätta med att stoppa Toivo Öhman från att köra vidare. Och så tog jag en journalist. För det var en kille som heter Per Nygren här nere i Göteborgsposten. Så jag tar ut 5 presidentsfall som täcker det över det hela. Och så körde vi på det fallet då liksom, och så slets som ett djur med det fallet. Och det skarpaste läget var, det var när de var irriterade över att jag försökte lyfta in ett annat ärende också. Som ett underlag bara, som heter Ylmas Mörald, som är ett av de värsta fallen som finns i svensk historia. Jag tog in i bakvägen, och de var jävligt förbannade där nere i Europadomstolen, för de hade avslagit i ärendet före. Det är en krånglig historia, men skitsamma. Då blev ordförande förbannade över det, och sen ville de ha en huvudförhandling nere i Strasbourg. Och då sa jag, det behövs ingen jävla huvudförhandling. Jag åker fan inte ner till Strasbourg en gång till. Jag har varit där nere förut, det kostar mig en jävla massa pengar. Jag bor som ett jävla vråkat, menar när de flyger ner på mina skattepengar och i första klass flyg och kommer med allting. Så att jag åker inte ner, ni kan avgöra det här på handlingarna. Så det blev riktigt sånt att döda mig då, skiter i det. Så jag trodde jag tänkte liksom att nu går det åt helvete. Och sen kom domen den 6 juni. När jag sa att nu fick vi anledning att fira Sveriges nationaldag. Så vann vi med 7 röster mot 0. På 3 artiklar alltså. Ja, det var och då hade jag precis lämnat juridiska institutioner. Och gått hit, va. Och min bok, den här läroboken, hade kommit ut i månpakt. Sådana saker som var. Ja, det var faktiskt rätt gött var det. Och här fick jag champagne. Och de var jätteglada över att jag kommit så jävla stolt över att de hade lyckats värva mig till GRI. Så då var livet positivt ett tag där. Då. Men jag var ju fortfarande bitter över alltså mina svensk juristkår och mina forskarkollegor som folk brukar vända sig till mig när de blir riktigt förbannade och vill göra revolution svenska. Då ringer de till Dennis Tölba och så ber de att han ska göra det.
Någonting som du tar upp i din avhandling, det är just att den här ideologin, alltså den falska verklighetsbilden, den kommer till som ett sätt att täppa igen diffen mellan lagens manifesta innehåll, alltså den liksom officiella bilden som man säger sig så fint ha efterleva, och den praktiska tillämpningen. På det här sättet så skulle man ju kunna säga att den här resan blev ideologikritisk så tillvida att den praktiska tillämpningen närmade sig det manifesta innehållet. Du tar upp i Älska din navel ett helt kapitel som heter Den offentliga lögnen. Mm. Då blir man lite nyfiken på vilka offentliga lögner är det som fostras idag. Vad är det för falska verklighetsbilder som vi nu har att sticka hål på?
allmänna handlingars offentlighet till exempel, för att ta ett konkret projekt jag håller på med. Det är ju svårare för fan att få fram Pers reseräkningar och hans resa till Syrien än vad fan det är att plocka fram någonting från Säpo. Men lik förbannat så åker de jorden runt på overheadpengarna och berättar om Sverige har allmänna handlingars offentlighet. Det är ju helt jävla hopplöst alltså. Det är ju ett exempel på där lagstiftningen, alltså Sverige har ju världens bästa varumärke. Vi har ju ett så fruktansvärt bra varumärke både utåt och inåt. Men det är ju inte sant längre. Det var nog sant en gång i tiden. Men idag när jag pratar med CIA och sånt då, till exempel när det gäller Sveriges inställning till Irakkriget. Som har diskuterats där bland annat också då när jag var över Washington. Då kunde jag säga liksom att Sverige står, det har lärt mig så mycket, Sverige står alltid på två ben. Alltså Göran Persson var prov och Anna Lindh var emot. Vi står alltid på två ben. Och sen när det hela är över, vi vet hur det gick va. Så förtränger vi det andra benet, retuscherar vi det i historia. Och det är vi jätteduktiga på. Externt och internt va. Och jag har inga problem. Alltså det har jag problem med. Som jag sa återigen, åsiktsregister. Det står till och med i Leanders Säpo-akt. Där skriver Hans Corell till Säpo. Det förefaller som Dennis Tullborg egentligen inte har någonting emot åsiktsregistrering. Han är bara emot hyckleriet. Och det är ju precis sant. Precis sant. Gör vad fan ni vill. Stå för det.
Jag antar att det du är rädd för också är att nu när det gick så lätt med Ingrid Segerstedt Wiberg och så vidare och ni rönte sådana enorma framgångar och du fick champagne och du blev liksom inringd och sådär. Så är du rädd för att man lite ska glömma hur det en gång var och att man då ska tillrättalägga den här bilden och liksom inte riktigt vara intresserad av hur mycket man kunde göra bort sig igår.
Nej, men så är det ju. Så är det ju. Vad hände med Sverige? Ja, alltså folk, det enda folk bryr sig om och myndigheter bryr sig om då, det är vad man gör, inte vad man säger. Okej, låt oss gå tillbaka till Leander-fallet. Vad gjorde vi? Hur gick det för Dennis? Vad gjorde vi? Hur gick det för Corell? Corell jobbar på UD. Han är rättschef där. Han blev erbjuden efteråt. Vi skrev en bok ihop. Och då berättade han för mig att jag blev tillfrågad om jag ville bli Säpo-chef. Och då sa jag, det är nog en jävla tur att du sa nej tre. Bara för att jag var ju riktigt förbannad fortfarande då. Men det var inte fint nog för dem. Istället så blev han FNs högste chef till skydd för mänskliga fri- och rättigheter. Och till och med hedersdoktor vid Stockholm för sina insatser för mänskliga fri- och rättigheter i Europa. Men då visste de om den här lögnen. Då sände de ett budskap rakt in till alla som jobbar på UD. Vad går an och vad går inte an? Vad förväntas vi? För det är en sak vad vi säger och en annan sak vad vi gör. Folk förhåller sig till vad de gör, precis som våra barn. Va? Ja. Och vad händer då? Ja, Sverige blir fältet av FNs tortyrkommitté. Vi skickar iväg de här egyptierna då va? Och sen ljuger vi inför FNs tortyrkommitté. Det är ju så vi skulle göra för fan. Det var ju så vi skulle göra. Inget ont över de här. Min första grej som jag höll i USA där för FX Intelligence och CIA och så då va. Den heter Report from an Autistic Country. Då alltså. Alltså. De är ju inte onda, de här människorna. Men de förefaller ju mig vara autistiska. Titta på vad som hände i Sverige efter tsunamin. Då. Jo, vad som hände det är ju att till slut är det en kvinna som får ta skiten efter Laila. Först en kvinna, sen ryker Laila va. Vad gör man med den här kvinnan på UD? Det är hon som har sagt, nu ringer inte Göran Persson och nu får du en varning för du är så hysterisk och sånt va. Det kommer fram så småningom. Då får hon foten. Och vad gör man henne till? Jo, man gör henne till konsul istället då. Då var någonstans? I buké. Man pissar ju sönder de här människorna. Som har förlorat alla sånt va. Alla sina närstorna möjligt sånt och så. Man står och pissar något. Så elak är inte den svenska makten. Men de har blivit sådana. Man har blivit sådana. Man ser inte, man hör inte.
Man har glömt. Och
precis.
Och det är ingen som utkräver ansvar och det blir inte konkretiserat personligt.
Ja, och det enda som händer idag, vad händer nu då?
Ja, vad går som smöret, JKL, Grey World eller vad fan de heter, Space Consulting, kommunikationsbiolog, kommunikationsdirektörer, mera socker, mera smink för fan. Ta inte tag i detta utan bara ut med mera smink, socker och så vidare och sånt då.
Men har man blivit mer sanningsenlig? Har man någonstans insett för...
Nej, det är inte min erfarenhet. Nej. Jag menar att jag brukar säga ibland att jag är glad att jag är så jävla gammal. Jag tror att det är dyngkört. Inga-Britt Ahlenius sa ju tydligen i någon intervju när hon var nere sist då att hon förstår fan inte att inte göteborgarna har gått ner och kastat ut kommunstyrelsen. Och det förstår ju egentligen inte jag heller. Det är bara att jag har lärt mig att det gör de fan inte. För blir de riktigt arga så kommer de istället att skriva till Dennis Tullborg. För det är det svenskarna gör när de blir riktigt arga. Och så ska jag göra det. Och vinner jag så står de längst fram och tar emot medaljerna. Och förlorar så finns de ingenstans. Jag skadar varumärket. Alltså nu har ju Göteborgs kommun beslutat att anlita en PR-byrå. Vars uppgift är att helt enkelt lägga ännu mer smink över det här. Man tänker inte ta tag i ett jävla piss. Och det är som den här mannen sa till mig. Vad fan är det för fel på Alfons Åberg? De hör inte ens. De ser inte.
Tror du att folket liksom låter sig ledas? Är man för dumma för att se att substansen eventuellt urholkas? Eller kommer det komma motreaktion?
Jag tror inte, men det kan komma en motreaktion, men det vet inte jag. Det här är ju bara att spekulera, men man brukar ju säga liksom att ifall du fick en i Mellanöstern att alla levde i huvudsak ett medelklassliv så som vi gör här, så skulle antagligen konflikten upphöra, för då har alla så mycket att förlora. Men har du ingenting att förlora? Det är ju så när man är ung, va? Då är man oftast mycket mer modig än när man är gammal, för då har man ingenting att förlora. Sen blir man gammal och så säger man hjärna istället för hjärta. När det egentligen bara handlar om att man är så jävla trött och orkar fan inte längre och börjar ha en massa saker att förlora. Så man har blivit feg och ryggradslös.
Är det här kanske läge att gå in lite grann på utilitarism och instrumentellt förnuft? Det är ord du tar i din mun med ett visst förakt. Tycker vi oss i alla fall. Och du pratade om pragmatism och realpolitik och att man just alltså personligt nyttomaximerar. Vad man skulle kunna invända är väl att du tycks liksom läsa in någon slags egoistiska motiv i ett strävande efter mål. Alltså någonstans skulle man ju kunna etiskt överväga sina mål och på det sättet bedriva utilitarism på ett ganska klokt sätt. Tror du alltid att målrationalitet är av...
Du får gärna lov att övertyga, men jag vill ha konkreta exempel på när någon nyttomaximerare så har jag förbättrat världen. Jag känner inte till det. Jag känner bara till att i och för sig så kan det vara på det sättet att om de själva tjänar 1000 spänn så kan de släppa till en tia till någon annan, förutsatt att de själv får 1000 spänn, men 10 till de andra är inte det viktiga, utan 1000-lappet till en själv är det viktiga. Och jag hatar inte sådana människor då, utan, och jag föraktar dem. Jag kallar dem för värdesystemens parasiter. Bara för att de gör ju sin karriär på andras ryggar. Och så kan man inte hantera människor. Det är precis det här. Alltså, vi hade ett seminarium en gång när jag blev utskrattad från de andra. Bara för att alltså, jag leker med mina barn på grund av plikt. Haha, sa de då. Oj, vad fan leker du med dina barn för? För att du väger nytta för din egen skull. Från plikt för mig. Alltså, idag ska jag gå på 7:an. Vad fan ska du vara där nere 5 för? Bara för att då är mina kompisar där 5. Då ska jag vara där 5.
Plikt ser du, alltså att göra någonting av plikt. Det blir på något sätt att göra det av en ansvarskänsla.
Jag älskar att ha plikt mot folk. Alltså jag känner en plikt mot min hustru och mot mina barn. Det är inget negativt. Något positivt. Jag är för fan inte ihop med min hustru bara för att jag väger pro kontra. Jag valde dig och så... plussade upp alla plus- och minuskanter på dig. Och så ställde jag dem mot några andra brudar runt omkring här. Och så gick jag igenom det och så valde jag dig utifrån det. Alltså utan att... Alltså jag blev förälskad. Jätteförälskad. Och så fick jag lura henne att bli det i mig också. Eller åtminstone flytta hit så säger jag, va. Då gör man sig till allt möjligt sådana här grejer då, va. Det kan vara lite utilitaristiskt och så, va. Men jag känner ju en plikt där. Det betyder inte att jag alltid lever upp till plikten. Man misslyckas hela tiden. Bra blir det aldrig. Men det hindrar ju inte att de gånger som jag gör fel. Så har jag gjort någonting som är fel. Då. Och då är det mitt ansvar. Och min skuld. Och det, varför skulle jag... Och skulle det betyda, nej men då vill jag inte vara pliktorienterad längre. Jag har varit sjukskriven en gång, en enda föreläsning har ställt in. Fan, kommer med feberfall så, varför då då? Nu är ju jättedämt. Jo men vad fan, ni har ju gått upp på morgonen. Ni har läst framför detta. Vi rätt, Mats och jag, när vi rättar tentor. Ni tentar, när får ni svaren? Ni tentar på fredag. Varför ska ni tenta på fredag? Ja, ni ska tenta på morgonen på fredag så ni inte har sån jävla ångest. Och sen ska det vara på måndag för då sabbar vi hela helgen. Och sen ska inte ni ha någonting att göra där före. För då ska ni kunna supa skallen av er helt enkelt och bara detta. Och sen får ni resultatet på måndag eller tisdag. Ja, men det är ju 100 personer. Nej, varför då? Det är ju bara jag sagt till min familj före. Jag rycker tenta, väntar inte på att någon tenta, vad så? Jag är där när ni är klara så tar jag tenta. Sen börjar jag rätta mig. Så har jag sagt till min familj, nu är jag borta för fan. Nu sitter vi och rättar bara för att ni ska få svaren på måndag eller möjligtvis tisdag. Så jobbar Mats och dem också tror jag. Och då kan ni få en omtenta på fredag. Så ni inte behöver dubbelläsa och sabba allting sånt där. Det här är jag stolt över. Det är en plikt jag känner och det gör att jag tycker att och vad har jag den ifrån då? Den har ju, det är ju mitt samhälle som har lärt mig det.
Var pålitligt lojal mot det man sätter som värdefullt.
Nej, mot värdena. Man ska vara lojal mot värdena. Värdena säger, alla håller ju med mig. Ska man tala sanning eller ska man ljuga? Nej, det är finare att tala sanning än att ljuga. Och så vidare, va? Ska man stå upp? Ska man ha ryggrad? Eller ska man vika ner sig för makten? Nej, man ska ha ryggrad. Alltså, alla de här värdena som jag pratar om, det är ju värden som alla delar. Det är inte några värden jag hittar på. Det är det här jävla samhället som har gjort det. Och så tog jag det på allvar. Och så säger alla, ja, precis, men inte här, inte nu, inte om oss, utan om dem. Det tycker jag är ett skitland alltså.
Vi var inne lite på vad du lägger i begreppet plikt och varför det är viktigt för dig. Hade du någon tanke du ville utveckla på det spåret?
Ja, alltså, jag, det slog mig när jag var nere i Afrika och undervisade dem här. Att, vi pratade också mycket om plikt där också. Och sådana saker. Och det är att tänk vad världen skulle vara mycket bättre inom citationstecken då naturligtvis. För att vi istället för att ha haft en konvention om mänskliga fri- och rättigheter som ju makten ger undersåtarna några rättigheter så att säga. Utan vi istället hade att det är en konvention om mänskliga plikter som var uppåtriktad. Det här är era jävla skyldighet när ni nu har makten och våra vägnar under den period. Så kraven kunde ställas upp mot dem och peka ut dem istället. Jag tror att det skulle vara mycket mer. Jag tror att det skulle bli bättre och tydligare. Så kommer du nästan inte bli, men...
Du har ju byggt din gärning på att vara kritisk och ofta slå ur underläge. Nu intar du ju en upphöjd position i samhället. Är det så att du ibland sparkar neråt nu och kommer ett ansvar med den positionen?
Ja, det kommer ett jävla ansvar med den positionen och framförallt så är det så väldigt svårt att uppfatta sig själv att jag har makt. Men det har jag antagligen, för det märker jag på politiker och andra sånt då, liksom att de är skraja emellanåt. Men jag har ingen makt över någonting när det gäller mitt personliga liv. Vi är den bästa institutionen som finns på universitetet. Vi blir nedlagda. Då, va? Jag har räknat igenom, jag har 1121 som sökte mig förra året. Då, va? Utav det är ungefär 25% media. Ni ser nästan ingenting. Vad har jag för makt? Jag har inte ens makt att hindra att de kör sönder våra hus hemma på Völdigaregatan. Så jag har ingen personlig makt som kan påverka någonting överhuvudtaget. Alltså. Så det känner jag inte igen. Men det är klart att, och nu när jag tar studenter så har jag inte den heller. Men annars utövar jag ju naturligtvis makt över studenterna. Det är väl därför jag saknar dem. Jag äntligen får lov att bestämma över någon. Men annars har jag inte, annars har jag har ingen makt annars. Alltså. Men tydligen har jag det. Alltså det blir ju svaret. Alltså att, men det, i så fall är väl språket mitt vapen. Och makten kommer i form av att jag appellerar till de värden som de själva parasiterar på.
Du nämner språket här. Du går ofta hårt åt enskilda personer i debattartiklar och böcker. Mm. Även fast du förlitar dig starkt på empiri och är hård i din egen granskning. Har du blivit fel någon gång?
Ja, herregud. Massor med fel. Jag hade ju fel om alla de här som jag sletit för och tagit strider för på juridiska institutioner. Jag hade ju fel om varenda en utav dem. Och jag tog ändå fighter som det jag riskerade min familj framtid, inte bara mig själv. Så fel har jag nog jävligt ofta och är lite bitter över.
Låt mig omformulera frågan. Har du någon gång gått hårt åt en person och sedan insett att det där var kanske inte så smart?
Dö. Tusen gånger. Särskilt mina ungar. Och min hustru och mina kompisar. Är man temperamentsfull så ibland så blir det fel. Nej, fel gör alla människor, inte bara jag och sånt. Men då får man ju ta ansvar för det sen efteråt då. Så säga att det här var fel. Och det är ju det man ångrar. Det tror jag att jag har med alla föräldrar. Jag skulle aldrig slå mina barn eller någonting sådär, men det tror jag att man har att det var en overkill. Vad fan skulle du gå på med för din dumme jävel, va? Så det har jag dåligt samvete emellanåt och mår dåligt utav, men det kommer säkert att få brinna i helvete.
Jag reagerade lite grann på, du sa innan att du inte hade så mycket makt och du lät på det sättet som att du inte var villig att arbeta inom systemet och att du inte ville vara pragmatisk gjorde att du var i en sämre roll att påverka. Och då undrar man lite, kan det ligga dig till last att du inte vill vara pragmatisk?
Nej, men du, alltså det är riktigt. Och det stämmer med min avan. Jag fick den frågan utav, vägrade jag lämna förslag. Då fick jag frågan utav opponenten, varför kommer du inte med förslag? Du kan så mycket. Varför kommer du inte med förslag här? Och då menade jag i enhet med Frankfurtskolan då liksom att om jag lägger ett förslag så råkar jag vara expert och då stör jag den demokratiska diskursen istället för att det ska ändå vara en demokratisk diskurs. Efter det som har skett med juridiska institutionen och sånt och då, så har jag beslutat mig, har sagt att nej, nu vill jag ha formell makt. Då. Jag har sökt flera sådana här tjänster, de vill jag inte ha och sånt. Jag skulle gärna varit rektor för Göteborgs universitet där de dribblar bort mig också och sånt. Och då skulle vi inte haft det jävla systemet. Jag skulle gärna blivit rikspolischef. De två. Jag vill ha de jobben för nu är jag trött på att argumentera. Nu, så att jag, nu gör ni, ta mig fan så här annars får ni kicken. Så nu eftersträvar jag makt. Nu eftersträvar jag formell makt.
Du har under den här intervjun nämnt epiteten kärringar och fjollor i nedsättande ton. Mm. Det kan lätt uppfattas som misogynt och homofobt. Finns det risk att du förstärker patriarkala strukturer med ett sånt språkbruk?
Nej. Bara i stollarnas land ska jag förstärka. För kärring är ett könsneutralt ord. Då va? Det har ingenting med. Men det var en, jag gjorde någon intervju med P4 Extra eller någonting sånt där. Eller något annat sånt där program. Och då tänkte jag, okej, vad fan ska jag ta den striden för? Så istället så började jag kalla folk för lort. Man får inte vara en lort. För det sa nämligen Astrid Lindgren i någon sån här grej. Och det tyckte jag var lite sådär. Det är ju ingen strid. Men det är totalt könsneutralt ord. Homofob. Ja, vad säger alla mina gaykompisar om det? De uppfattar nog inte mig som särskilt homofob, det tror jag inte.
Men det känner inte. Finns det inte att det finns någon slags laddning i det, att det väcker liksom associationer till ja, kvinnliga släktet och sådär. Sen verkar det också som att du är ganska mycket för att inte bara upprätthålla en snygg bild och inte vara så politiskt korrekt, så det kanske snarare är där.
Jag kommer ihåg en sån här grej som jag tycker är dumhetssamhället, Stollelandet som jag kallar det nu då. I den här boken som kom 1999 tror jag det var. Och som används över hela världen. Nej, 2002 kom det. Efter 9/11 kom det. Men vi jobbade på den då.
Democracy, Law and Security.
Ja, just det. Då. Så talar vi om så här. Att det här med Big Brother vi påpekar med NSA och FRA och sånt, att problemet ligger inte längre inom den traditionella intelligensen, utan vi måste sätta fokus på NSA, FRA och så vidare och sånt. Och konstaterar vi då liksom, va, att den stora faran ligger ju inte längre i Big Brother, utan den ligger i Little Sisters. För att vi har en massa sådana här, idag kan man ju alltså följa, man kan ladda ner gratisprogram så man kan följa personer hur fan de går och allt möjligt sånt. Och det är jätteenkelt. Ja, då är det en stolle får man väl säga då. Utav alla de här FRA-debatten och allt möjligt sånt. Och så säger jag, inte det lite patriarkaliskt att använda ordet Little Sisters? Men det är ju för att konfrontera för fan med begreppet Big Brother. Ja, och då tänker jag bara lelleben. Och sen hörde jag er kompis, för fan heter han, Morten Schultz, som också var med i den jävla debatten då, och fjollade sig. Fjolle. Då liksom. Va? Och nu så har han skrivit en krönika där han snor Little Sisters. Alltså, och förraktar sånt något så otroligt. Då. Och sen... Jag tror inte att ni använder ordet kärring till exempel särskilt mycket i era generation. Men det är ju ett i äldre generation som man gjorde det. Men inte i köns. Då. Men det kan väl uppfattas åt andra. Vad ska jag göra åt det då? De får väl gå på terapi.
Du säger att du har blivit mer intresserad av att få formell makt för att du faktiskt vill påverka. Och det här ligger ju väl i en anda som du hela tiden framför, att man ska göra saker. Man ska inte bara prata och inte bara sitta och vara någon slags oprövat geni på sin kammare, utan man ska ut och handla och man ska ut i den konkreta verkligheten. Någonstans så skönjer i alla fall jag lite utilitarism i det. Att man på något sätt är pragmatisk och man inser att det handlar inte om att vara bara en hederlig person, alltså på ett lutherskt sätt.
Men jag tycker alltså man ska göra någonting hela tiden och då på olika sätt. Och jag till exempel, hur ska jag kunna lita på er att ni står upp när det verkligen brinner? För ni har väl Visa? Ni har väl Mastercard?
Jo då. Ja,
fastän det är på det sättet. Att det är en illegal bojkott bestämd av några i USA. Som har sagt att man får lov att köpa barnpornografi, skänka pengar till Ku Klux Klan, köpa vapen och narkotika med Visa. Man får inte skänka pengar till Wikileaks. Jag har klippt mitt kort med en gång. Jag har fortfarande inget kort. Det är jävligt besvärligt att leva utan kort, kan jag berätta för. Men om man inte ens kan göra den grejen konkret, vad fan finns ni då när det brinner loss om ni inte ens kan göra det offret? Alltså litar jag inte på er. När det riktigt brinner alltså.
Det handlar om det där att om man väljer sina strider, så tror du att det leder till att man inte kommer välja dem alls.
Jag tycker det här med Visa Mastercard är rätt bra, för det är rätt många som är upprörda över det. Inklusive då Mr. Assange och alla sådana då. Jag ger mig dock fan på att Mr. Assange själv fortfarande har Visa Mastercard i jäveln, va? Och sånt då. Men hade 5%. Alltså jag drog ju det här ända till kommissionen och sånt. De har nu beslutat att det är fel. Alltså, varför då? För jag kan vända mig till allmänna reklamationsnämnden. Och det vet ju varenda jävla svensk, till och med de som inte läst giken, att allmänna reklamationsnämnden kan inte ta några bindande beslut. Va? Det vet alla, inklusive där nere. Det är rent korrupt. Va? Då. Men om jag hade sketet i det då, jag hade inte behövt göra det. Om 5%. Om var 20 svensk människa hade gjort som jag gjorde, klippt i sina kort. Så det behövs inte mer. Det behövs inte 50%, det behövs inte 60%. Det räcker med 5%. Gör det, så får man en förändring. Ska jag då säga, nu fick jag inte med mig 5%. Var ligger mitt utilitaristiska motiv i att klippa mitt jävla kort? Jag kan inte se det någonstans. Jag har ett utilitaristiskt moment i det. Det är att jag kan se mig i spegeln. Kan ni?
Vi inledde med att beröra din ansökan till justitierådet, högsta domstolen. Du skickade in och drog tillbaka inom en vecka. Vill du berätta vad det där handlar om?
Jo, det handlar om någonting som jag har fightats för hur länge som helst. Och till och med stått i riksdagshuset i debatt. Det är nämligen att i Sverige hade vi ett unikt system, alltså för västvärlden, där det är på det sättet att man blev domare i högsta domstolen eller lagman på Göteborgs tingsrätt eller chefsåklagare eller vad man nu blev för någonting. Inte genom att man sökte eller blev nominerad, utan det var på det sättet att någon ringde upp en polare, till exempel Lambes, föreslog sig själv till att bli justitiekansler. Och så blir man det. Och då menar jag att det systemet var perverst, och det har jag argumenterat för under många år. Till slut ändrade Beatrice Ask det här systemet för 2 år sedan. Då. Ja. Och sen så utannonserade de tjänster då till högsta domstolen bland annat. Och nu senast, va. Och då noterar jag att ansökningstiden går ut på söndag. Ingen har sökt. Ja, men det går inte an. Då måste man, bara för det är en så viktig princip detta, okej, då får jag ta den kitten och då söker jag. Vad som händer när jag har sökt, för då skriver Dagens Juridik och sån annan flaska om det då, vad de tycker det är fräckt, va? Då söker 7 stycken andra eller 8 stycken andra eller någonting sånt där. Då tittar jag på vilka, för de nämnde vilka som hade sökt då. Och då tittar jag på dem och där såg jag bland de sökarna att fanns det väl så kvalificerat folk. Alltså behöver jag inte ta den striden längre. För jag vill inte bli domare uppe i högsta domstolen. Och då återkallar jag mig en gång. Målet var uppnått. Plikt. Det handlar bara om det. Varför skulle jag vara domare i högsta... Flyttat från Göteborg. Skulle jag bara pendla från min familj? Jag är den enda som har en professur kvar, tror jag, i Sverige. Som är en äkta professur. Jag kan inte få kicken. Vad skulle jag göra? Jag älskar att undervisa. Jag är en universitetsmänniska. Jag är väl kanske arketypen för en universitetsmänniska, va? Jag tycker om att forska och sådana grejer. Vad fan skulle jag vilja bli det där? Varför vill du bli rikspolischef då? Jo, bara för att jag älskar snuten. Det går inte an där. Det går inte an där. Vi får ha slut på det här stolleriet nu, va?
Vi ska snart avrunda, men skulle du avslutningsvis vilja säga någonting om de apolitiska intellektuella som du gick så hårt åt i bland annat ditt hyllningstal mot Ingrid Segerstedt Wiberg? Vad ska lyssnaren ta med sig här för att inte vara en apolitisk intellektuell?
Den är grym, den dikten. Den fick jag rakt kastat mig i ansiktet 1990 eller någonting sånt där från en.
Vem är det som har skrivit den?
Otto René Castillo heter han. Och det var någon som hade lyssnat på någonting jag hade sagt och kastade den i ansiktet på mig, och det sved något så fruktansvärt liksom, för jag tänkte, vad är du på väg själv, Dennis?
Ja. Det är nästan så vi skulle läsa några rader här.
Vi skulle läsa hela den dikten, tycker jag. Den, ja, kan du läsa in själv, va?
Den var vacker.
Den är vacker och den är brutal i all sin i all sin ärlighet alltså. Och det satte skam på mig själv. Då liksom.
Andemeningen är, kan du se dig själv i spegeln efter den här dagen och vad du har gjort med den här dagen?
Ja, världen måste, varje människa föds med en enda uppgift, det är att världen måste vara något bättre när du dör, annars var ditt liv meningslöst.
Tack så mycket, Dennis, för att du tog dig tid. Vi som har arbetat med den här produktionen är jag själv, Sebastian Popescu och
Caroline Eklund.
Som ljudtekniker har vi med oss Ambjörn Becker. Vi vill också tacka övriga Göteborgsredaktionen som hjälpt till med research och annat arbete kring produktionen.